Välkomna till Kungligt
med Jenny Alexandersson
och Sara Eriksson. Och idag så tänkte vi göra ett avsnitt med lite, ja, men lite blandat med kungliga nyheter. Och ja, vi fortsätter ju som sagt att spela in på distans, så att ni får ha lite överseende med kanske lite knastrande ljud ibland eller någon borr i någon vägg hos en granne eller liknande. Det är lite så det är när man kör på med poddstudio hemma.
Alltså jag tycker det går förvånansvärt bra ändå. Jag saknar bara att sitta mitt emot dig och prata. Det är mycket trevligare.
Ja, men det är ju verkligen mycket trevligare att få ses. Vi sitter ju nu på varsin ände av stan. Det är också rätt att föra ett samtal när man... Så är det ju.
Så är det.
Så man slipper prata i mun på varandra.
Ja.
Yes. Vad ska vi börja prata om, Jenny?
Vi ska börja prata om kronprinsessan Victoria och att hon har tagit beslutet att tacka ja till att inviga årets Pride-parad. Och det är ju en fantastiskt rolig nyhet. Hon kommer göra det på ett väldigt speciellt sätt. Ja, men i vanliga fall då samlas ju tusentals människor på Stockholms gator för att uppmärksamma HBTQ-rörelsen. Men i år så sker det digitalt som så mycket annat. Och då kallar de det för Stockholm Digital Pride Parade.
Just det, och det här startar ju den 31 juli och pågår fram till den 2 augusti. Och alla kommer då att kunna delta digitalt i den här paraden via Stockholms Prides hemsida. Och kronprinsessans då inledningstal, det blir ju lite av ett, eller det blir startskottet för hela den här digitala paraden. Som då sedan kommer fortsätta med olika typer av Pride-hälsningar från bland annat HBTQ-profiler och olika artister.
Och det här är ju en historisk händelse, för att det är första gången som någon ur kungafamiljen deltar under Stockholm Pride. Och det är väl på tiden, tycker jag.
Ja, men verkligen. Och helt rätt. Jag tycker dock det är tråkigt att det sker just det här året när allting ska ske digitalt. Det hade ju varit mäktigt att se vår kronprinsessa stå och tala inför alla människor live, så att säga.
Ja.
Men nu men, är det ju
men
som
kanske,
det är.
Jag tänker att det kanske är uttänkt att just i och med att den är digital och kanske inte får samma genomslag, det är då man sätter in den stora bomben, kronprinsessan. För då sätter, hon kan ju sätta strålkastarljuset på det här på ett jättefint sätt.
Ja, men precis. Och det kommer ju såklart att bli väldigt uppmärksammat. Det är ju väldigt stort. Och som du säger, framförallt på tiden att någon ur kungafamiljen deltar och visar sitt engagemang och stöd.
Men kronprinsessan har ju faktiskt gjort det förut. Hon har ju visat sitt engagemang för HBTQ-rörelsen. För 2013 så deltog hon vid QX Gay-gala 2013.
Mm.
Gud, vad skönt, 2013.
Det var 2013, va?
Ja, men där delade hon ut ett pris till Jonas Gardell som vann årets homo. Och vi kan ju lyssna lite på hur det lät.
Nu ska vi hedra en person som har utmärkt sig alldeles särskilt. Det är en sann glädje för mig att vara här ikväll. Att få känna er kraft, er glädje, er gemenskap. Det är också en sann glädje att jag alldeles strax ska få överlämna priset årets homo.
Ja, det var ett väldigt fint framträdande och det blev ju också otroligt uppmärksammat. Och tidigare i år så besökte ju också kronprinsessan Victoria och prins Daniel RFSL för att ta del av mer information om arbetet för just då HBTQ-personer i Sverige. Men kronprinsessan är ju inte den enda som vi har sett ta det här steget, eller hur?
Nej, kronprinsessan Mary av Danmark, hon höll ju ett tal vid Global Pride 2020 tidigare i veckan. Mm. Det hölls ju också digitalt och man hade olika artister och konstnärliga inslag. Och vi kan ju lyssna även på det och se hur det lät.
So today, as we all come together to celebrate Global Pride and the international LGBTI plus community, I send you my heartfelt wishes together with a warm invitation to join us next year here in Denmark. För Copenhagen 2021.
Ja, och för nästa år är ju då Köpenhamn värd för det internationella evenemanget som då syftar till allas lika värde och rättigheter. Men man är glad att det här händer. Jag tycker det är helt rätt i tiden. Och tänk vad mycket som har hänt på många år. Om man jämför med... Det hade ju aldrig förekommit att en kunglighet skulle belysa de här viktiga frågorna förr.
Nej, jag tänker också, man behöver inte gå så himla långt tillbaka i tiden. Kommer ihåg, eller det gör du ju, den här historien med Kurt Heiby och Gustav den femte. Och på den tiden så var ju... Då var det ju kriminaliserat att vara homosexuell. Och på de här generationerna som har passerat, jag tycker det är fantastiskt att nu står Sveriges blivande drottning och ska hålla ett inledningstal för Pride-paraden. Jag tycker det är, vi är helt rätt i tiden.
Helt rätt, och det ska bli väldigt intressant att få ta del av det här. Jag ser verkligen fram emot det.
Jag också. Men vi kan ju också nämna, det är lite kul, Europride 2008 invigdes ju faktiskt av en kunglighet. Det var den indiske prinsen Mahendra Singh Gohil, jag hoppas jag säger rätt. Alltid de här namnen.
Vad glad jag att du tog det namnet. Det är svårt namn.
Ja, han är då prins av furstendömet Rajpipla.
Också stor grej.
Ja, verkligen.
Vi lämnar Pride lite för nu, men ser såklart fram emot att ta del av kronprinsessans tal. Och det är någonting vi kommer att prata om mer här i podden senare, i nästkommande avsnitt kanske. Mm. Men... prinsparet, prins Carl Philip, prinsessa Sofia och deras två söner, de har börjat inspirera oss till att hemestra, som man kallar det, den här sommaren i Sverige.
Ja, men det tycker jag är bra. Alltså, kungligheter ska ju vara förebilder, och det tycker jag att prinsfamiljen faktiskt är. För att förra veckan så publicerade de en sommarhälsning via sitt Instagramkonto. En jättegullig bild på sönerna prins Gabriel och prins Alexander framför en blomsteräng. Och ja, men det var jättefint, och då fick vi också veta i samband med det att familjen har ju lämnat sitt hus på Djurgården och flyttat in på sitt sommarställe Ökenäs utanför Trosa i Södermanland.
Och det där är ju samma ställe där Carl Philip friade till Sofia, om jag minns rätt.
Det är det, så det är ett ställe som verkligen betyder mycket för dem.
Ja.
Och Carl Philip och Sofia, de skriver då via Instagram att de vill ju inspirera andra att utforska Sverige nu i sommar. Och så lovar de då att dela med sig av sina smultronställen för att visa upp hur vackert Sverige är.
Och där tänker jag att det där är ju verkligen någonting som betyder mycket för hela kungafamiljen. Jag tänker att vår kung och vår drottning är ju väldigt duktiga på att ofta prata om Sveriges natur och liksom alla tillgångar vi har här.
Och kronprinsessan, hon gjorde ju faktiskt landskapsvandringar under ett par år för att visa upp Sverige.
Och det var ju verkligen för att visa hur vi har det från norr till söder, och att man kan upptäcka så många olika typer av naturer i ett land. Mm. Så att det här är lite som går igen då. Men man kan väl tänka sig då att vi kommer se, nu har vi fått den här hälsningen från Trosa. Vi kommer ju troligen få någonting från Soliden. Ja. Båsta kanske, de gillar att hänga i Båsta.
Älvdalen, de hälsar säkert på barnens mormor och morfar.
Såklart. Men det ska bli spännande att få följa dem lite på sin semester, och också någonting nytt, för att det är väl framförallt under sommaren som vi inte brukar kanske ha så bra koll på vad kungligheterna gör. Eller vi vet ju att de är mycket på Soliden, men annars är det ju väldigt, det är liksom deras lediga tid. Så.
Ja, men precis, där de får vara för sig själva. Men jag tror att de tänker annorlunda i och med att det är en annorlunda tid vi lever i nu. Och jag tycker faktiskt att prinsparet, men även kronprinsessan och prins Daniel har liksom steppat fram.
Ja.
Alltså, de har ju hittat nya roller under den här krisen. Väldigt mycket som förebilder. Väldigt mycket som att man kommer dem lite, lite närmare, trots att vi inte ser dem lika mycket längre.
Ja, men vi har väl aldrig sett en så stor... Nu är det klart att det blir en digital närvaro, men liksom, vi har fått sådana här extra glimtar. Jag tänker under nationaldagen där vi fick liksom hälsningar från Stenhammar, vi fick från Haga slott, och de var med inne på Kungliga slottet. Så allt för att vi ska... ändå känna deras engagemang. Och, liksom...
och det bästa tycker jag att... ja, nu när ni lyssnar på detta så har det gått några dagar. Men alldeles nyligen så la ju kronprinsessfamiljen upp en videosnutt från, via sitt konto Genpep.
Alltså det är, ja, men det var ju så kul,
Chris Daniels organisation. Ja, och där så hade de ju testat en funktion. Det är något slags spel på nätet som heter DigiFritids. Med olika rörelser och övningar som man kan göra för att unga och barn ska lära sig att röra på sig mer. Och då visade de ju från vardagsrummet på Haga slott exakt hur man skulle göra en sån övning. Daniel, han stod som, vad ska man säga?
Planka, va?
Han stod som en planka. Och barnen skulle krypa under och hoppa över honom. Det var gulligt.
Och Victoria stod och hejade på och klappade händerna. Men där måste jag säga, vilka skådespelare de är ändå. Och kunna göra de här klippen innan.
Ja, verkligen.
Det var, ja, men om ni inte har sett det så kan ni gå in på Genpeps Instagramkonto. Där finns hela det klippet att ta del av.
Mm. Men du Sara, prinsessa Madeleine, vad hände med henne i sommar?
Men hon är ju då fortsatt kvar i Miami. Och ja, men under prinsessans 38-åriga liv så har hon ju faktiskt aldrig missat en sommar på sitt, ja, men älskade Soliden. Och frågan är ju då om det här kommer att bli den första. För att som läget ser ut nu så verkar det inte som att prinsessan kommer att kunna ta sig till Sverige för en semester med familjen. Och ja, men hon har ju redan missat pappa kungens födelsedag, nationaldagen. Och nu kanske det även blir så då att hon missar stora syster Victorias årliga firande. Liksom den här pandemin, den har ju slagit till mot oss alla, kungliga eller ej. Det är inte så att Madeleine har lättare till att resa än oss andra, utan det gäller ju, samma restriktioner gäller ju även henne.
Mm. Sen har vi i tidigare poddar pratat om vissa kungligheter som bryter de här reglerna. Men låt det vara osagt just idag.
Och hänger i Tyskland. Ja. Under hela pandemin. Ja.
Men det ska ju tilläggas också att det är inte så att prinsessan har det dåligt på något sätt i Miami. Hon lever ju ganska gott där. De har ju flyttat in i ett nytt hus med högre säkerhet. Jag tror det är ett större hus och de har en stor härlig swimmingpool. Och vi vet ju också att hela familjen faktiskt tillbringar ganska mycket tid på Faena Hotel. Det är som en beachclub. Det är ett hotell med en beachclub. Och just där har ju Madeleine tagit flera bilder på barnen som publicerats på Instagram. Så jag tror hon har det ganska bra ändå. Men såklart att hon längtar hem. Så är det ju.
Men frågan är om hon kommer kunna ta sig. Jag vet inte riktigt hur det ser ut med restriktioner gällande USA och Sverige just nu.
Alltså än så länge, just när vi pratar idag, så är ju läget så att man får inte, alltså amerikaner får inte komma in i Sverige hur som helst, utan det är liksom speciella regler som gäller. Däremot så är det ju så att svenskar i USA får återvända hem om det är så att de, så att säga, återvänder hem. Så jag tror att hon är i en gråzon. Det är inte så att om hon kommer till Sverige så är det ju för att ha semester. Inte för att återvända hem. Så att jag tror förstår. Att självklart skulle hon ju kunna tvista det där med sin kungliga status på något sätt. Men jag vet också att kungafamiljen är ju väldigt måna om att följa de rekommendationer som myndigheterna ger. Så att jag tror också att hon är försiktig med att utnyttja läget, om man säger så.
Ja, men precis som jag pratat om så gäller det ju att de också är förebilder. Och det känns inte som att de riktigt vill tvista på de här gränserna. Det skulle inte se så bra ut utåt.
Mm.
Men jag menar, så fort Madeleine ställer upp på en intervju så pratar hon ju väldigt ofta om att det är just den svenska naturen och familjen som hon saknar i Sverige. Så man kan tänka sig att det blir ett tomrum för henne när alla andra då samlas på Soliden och hon inte kan närvara med sin familj.
Ja, vi får väl se om det blir nya restriktioner framöver. Då kan ju läget ändra sig.
Ja, vi håller ju uppdaterade med det vi vet.
Kungaparet, de har i alla fall, de slog, vad heter det? De slog slag i slag.
Alltså, innan vi startade podden idag så skulle jag och Jenny försöka oss på något ordspråk. Det blev bara pannkaka, va? Alltså, så jag tror vi hoppar
jag tror
dem
vi får
idag.
Skippa alla ordspråk. Så här är det.
De slog slag i saken.
De gjorde slag i saken. Ja. När det kom nya restriktioner så lämnade kungaparet Stenhammars slott. De har varit lite i självisolering för att ta sig ner till Soliden. Deras älskade Soliden. Så vi har ju sett dem lite grann därifrån.
Ja, vid midsommar där skickade de ju ett videoklipp. Ja. När de hissade flaggan där på midsommarafton. Så precis. Då förstod vi att de hade flytt dit, så att säga.
Och det är väl bra, det ska vi unna dem. Mm. Men drottning Elisabeth, hon har ju inte flyttat till sitt sommarresidens Balmoral i Skottland.
Nej, och det brukar ju hon vanligtvis göra. Det är liksom hennes tradition, precis som vår kungafamilj spenderar sommarna på Solidens slott. Men hon har inte flyttat dit, utan hon är kvar på Windsor Castle, där hon tillsammans med sin man då, prins Philip, har varit isolerade sedan den här pandemin bröt ut. De båda utgör ju absolut en riskgrupp. Drottningen är 94 år och prins Philip är 99 år.
Mm. Mm. Fantastiskt.
Men det har liksom uppkommit ett litet illaluktande problem, kan man ändå lov att säga, på Balmoral. Ja, vad är det som har hänt?
Jo, men det är så här. Twitter? Ja, alltså både Twitter och faktiskt CNN har rapporterat om det här. Det är ju så att Balmoral brukar ju vara delvis öppet för besökare. Det finns ju fantastiska parker runt omkring. Men nu så har man ju då lättat lite på restriktionerna i Storbritannien och britter kan röra sig lite mer fritt. Och det har orsakat ett bajskaos på Balmoral. För slottet har ju stängt alla sina turisttoaletter. Man kan alltså inte använda dem överhuvudtaget. Och då, ganska nyligen, så la Balmoral Castle, de har ett eget Twitterkonto, så de har ju personal som sitter och sköter det. De la ut en tweet där de berättade att vi är så besvikna över att se så många våtservetter som kastas överallt i parken idag. Det är nära stigar, det är nära monument. Snälla, kom ihåg att det finns inga offentliga toaletter öppna på flera kilometers avstånd kring slott och monument. Och sen har de också då lagt upp bilder på de här våtservetterna. Och de här, jag ska inte säga att man ser några avskrädeshögar, det gör man inte. Men det var ändå väldigt vågat liksom av det här offentliga kontot liksom, att så närgånget beskriva problemet, tycker jag.
Är det liksom en uppmaning då att det är ta med potta som gäller om man ska vandra runt här en längre tid?
Nej, för de delar också tips, kan jag berätta.
Aha.
Mm. Det är nämligen så att personalen på slottet då, de liksom vädjar till turister att snälla, måste du göra dina behov? Var snäll och gör det minst 30 meter från insjöar och bäckar. Och måste du göra detta så håll dig långt ifrån byggnader, stigar. Alltså jag tänker att det är liksom bara common sense att man inte
sätter sig. Är det inte en sån basic info?
Eller hur? Och ja. Så vill de då att man ska begrava avföringen i ett hål. Och jag menar, jag tycker det är jättebra att de går ut så här. Det hedrar dem, det är fantastiskt. Men jag blev ganska förvånad.
Jag vet också, man tänker ju så, vi har pratat om det så mycket här i podcasterna, så här, brittiska kungahuset, det är så mycket över de andra, det är så konservativt, det är nästan lite så här sagolikt, jag vet inte, det är svårt att ta på. Och sen när man får den här informationen, då känner man ändå hur nära det är på något sätt, jag vet inte, det är väldigt kul, fast ändå otroligt sjukt att folk gör det här.
Ja, eller hur? Och sen kan man lägga till att det här är drottning Elisabeths privata egendom. För hon ärvde ju det här slottet av sin pappa George den sjätte. Han dog ju 1952. Men trots då att det är en privat egendom så har de det delvis öppet. Och det är jättepopulärt för många att besöka. Liksom. Så jag förstår ju också att...
Men jag har så svårt att förstå det här.
Ja.
Alltså, jag menar, drottning Elisabeth betyder ju väldigt mycket, alltså den symbolen hon är för landet, eller för hela liksom samväldet. Mm. Att ändå då folk känner att jag sätter mig här och bajar lite på hennes tomt. Det känns bra. Och sen drar jag. Och nu finns det med på Twitter.
Ja, liksom. Nu är det liksom så här, det här är liksom en del av historien nu. Bajskaoset på Balmoral. Alltså,
ja.
Vad ska jag...
Och tänk dig liksom att folk skulle börja sätta sig och liksom göra sitt inne på Soliden i sommar.
Nej, men det går inte ens att förstå.
Du är inte kungen glad.
Nej, men alltså, är det skillnad på svenskar och britter? Nej.
Jag har aldrig hört att de bajsar mer ute, det har jag inte gjort. Men jag menar bara att det är
så bizarr historia. Men nu vet ni.
Ja, nu vet ni.
Och gräv
ni
ner.
Ni vet vad ni hörde först. Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja.
Gräv ner.
Men vi håller oss kvar i Storbritannien. För Harry och Meghan, återkommer ju alltid i vår podd, de är ute på tunn is.
De besitter en annan bajsmacka, kan man säga.
Ja, det kan man verkligen säga. För de lämnar ju brittiska kungahuset i våras. Och vill ni lyssna på hela den historien så leta reda på poddavsnittet Mexit. Vad händer nu med Harry och Meghan? För där berättar vi allt.
Yes.
Men i samband då med att de tog ett steg tillbaka så får de inte längre bruka sina kungliga titlar. De har kvar titlarna, men de får inte använda dem. Och det var ju en tydlig regel från drottning Elisabeth som satte ner foten.
Ja, och anledningen till att liksom drottning Elisabeth var tvungen att verkligen sätta ner foten och tydliggöra hela den här regeln, det handlade ändå om att Harry och Meghan i början av det här beslutet ändå ville surfa lite på de där kungliga titlarna.
Mm.
Det första vi såg var ju en hemsida som hette just Sussex Royals, fast de inte ville vara kungliga och så vidare. Och det är klart att de här kungliga varumärkena är en positiv skjuts för deras privata business också.
Så är det.
Men det fick ju liksom brittiska folket att rasa. Och där var ju drottning Elisabeth ganska snabb med att liksom tydliggöra vad det som gäller, att de inte får bruka de här titlarna. Mm. Men med tanke på då drottningens tydliga besked så var det ju väldigt många som blev förvånade när då organisationen Street Games, de delade nyligen med sig av ett personligt tackbrev som de fått av Harry och Meghan. Och då ska sägas att Street Games, de har då hjälpt till att dela ut mat till de som är extra behov och stöd under den här coronapandemin. Och i det här brevet så kan man då läsa om hur Harry och Meghan tackar organisationen för deras engagemang under coronakrisen. Men det var någonting i slutet av det här brevet som fick folk att reagera.
Ja, för att de har då signerat med sina namn utan kungliga titlar. Men det som fått fler att förvånas, det är ju att de har valt att ta med sitt kungliga monogram. Längst upp i breven så syns nämligen en kunglig symbol i form av en krona som Harry och Meghan använde under sin tid då de var en del av det brittiska kungahuset. Mm. Och då är frågan, får de lov att göra det när de inte längre är arbetande kungligheter?
Ja, men det där är väl en hårfin linje. Jag kan tänka mig att man resonerar kanske lite där, precis som när de gör vissa politiska utspel, fast de känns ändå okej för att det är till ett gott syfte på något sätt. Att i det här sammanhanget kanske det blir mer okej för att det handlar om ett tack till en organisation som har hjälpt till i en kris. Skulle man använda samma brevpapper för att skapa en jobbkontakt hade ju det inte varit okej.
Nej.
Men det är ju hela tiden en hårfin linje.
Ja, och i och med att prins Harry, han är prins av födseln, alltså han kommer aldrig bli av med sin prinstitel. Ja, då kanske man också hamnar i den här gråzonen att då kanske han måste få rätt att använda det här monogrammet i vissa tillfällen.
Ja, och liksom det är, han går ju lite i sin mamma Dianas fotspår där, för att efter att hon hade skilts från då Harrys pappa prins Charles så fortsatte ju Diana att använda sitt monogram. Och det här är någonting som vi har sett även då Sarah Ferguson göra. Och dessa kvinnor, de blev ju ändå av med sina titlar. Mm. På riktigt av med dem. Det har ju inte Harry och Meghan blivit. Men de fortsatte ju ändå använda sina kungliga monogram. Som du säger, Harry är ju trots allt, liksom, trots sitt val, han är ju fortsatt prins. Han är fortfarande son till prins Charles som liksom är näst i led att bli sittande regent i Storbritannien.
Mm.
Så det går inte att ta ifrån honom. Det är ju liksom någonting som hon har ärvt.
Men jag tror också att vad det här paret än gör så kommer de att möta kritik just för att de är så ifrågasatta just nu och har kanske gjort vissa val som inte är helt hundra.
Ja, men absolut.
Enligt britterna. Ja.
Mm. Men vi får se vad som händer där. Det blev i alla fall ett litet ståhej även kring det här.
Mm. Mm. Vi håller oss kvar fortsatt i Storbritannien. Vi ska prata om Sophie. Hon är grevinna av Wessex. Hon är gift med prins Edward. Och det här är ett par som vanligtvis är lite osynliga. Det är inte så att de liksom kämpar sig fram i strålkastarljuset och liksom kräver någon slags kunglig plattform, utan de jobbar ganska mycket i skymundan och så ser man dem då och då. Men ja. Sophie, hon har verkligen fått ett uppsving i köret. Och allt fler kungliga fans, de har ju uppmärksammat då hennes hårda arbete. Och det är ju ofta till exempel vid kungliga bröllop som vi ser prins Edward och Sophie. För de skickas som representanter för brittiska kungahuset. Och det gör de ju ganska mycket för att drottning Elisabeth reser ju typ aldrig på kungliga event utanför sitt älskade Storbritannien. Men vi såg dem till exempel när Victoria Daniel gifte sig 2010.
Just det.
Och Edward, han är ju lite antitesen mot sin bror prins Andrew. För att hos Edward verkar inte finnas en enda skandal och inte kring Sophie heller.
Nej, men de känns också som ett par som gärna vill jobba i skymundan. Alltså de, som man jämför med då Andrew, han har ju alltid haft ett väldigt behov av att synas och behålla vissa titlar och status och så vidare. Medan Edward och Sophie mer jobbar liksom bakom det här, men gör ändå väldigt mycket. Och som du säger, det är ändå de som är så gott som ansiktet utåt vid kungliga sammanhang, vilket är väldigt viktig PR för det brittiska kungahuset också.
Mm.
Men jag tycker alltså, det har kanske mycket att göra. Dels har han gjort en otrolig insats nu under coronapandemin. Men så tänker jag också att jag tror att britterna generellt är lite trötta på det här Harry och Meghan-diskussionen. Att man pratar mycket om otacksamhet och så vidare. Att det liksom, de bara har lämnat resten av familjen i sticket. Och då tror jag därför att hon får liksom ett uppsving för att hon nu gör väldigt mycket gott men inte behöver krädda så mycket för det. Och då blir hon det automatiskt på något sätt.
Ja, men jag tänker lite samma sak där med prinsessan Sofia, för att det var inte så att hon gick ut med att hon skulle börja avlasta vårdpersonal på Sofiahemmet och gå den här utbildningen, utan det kom ju fram på andra sätt.
Så och nu pratar jag om svenska prinsessan Sofia.
Ja, precis.
Mycket Sofie Sofia, Sofiahemmet.
Men jag tänker att det är lite samma sak, de har ungefär samma kungliga status, de står en bit ifrån, nu är inte Sofia eller Sofie tronföljden, men deras män är det. Men att de hittar sätt att jobba för sitt land och för monarkin som är beundransvärt, måste jag säga.
Ja. Jag tycker verkligen att hon ska få den cred hon förtjänar det här. Vi håller oss kvar ytterligare i Storbritannien, för att prinsessan Eugenie, hon har nu gått ut och tackat vårdpersonalen i Storbritannien via sitt Instagramkonto, då de har hjälpt till att rädda hennes svärfar George liv som insjuknade i corona. Och det var ju då en post på Instagram som hon berättade att den coronasjuka 71-åringen, då hennes svärfar, då kunnat lämna sjukhuset efter 5 veckor i respirator.
Och 5 veckor, sa det. Alltså det är jättelång tid att ligga i respirator.
Och vilken ovisshet hela familjen måste ha levt i under den här tiden.
Verkligen.
Som så många andra i den här pandemin. Och det är fruktansvärt.
För Eugenie och hennes man som heter Jack Brooksbank, hon berättade också det att de fick ju beskedet att de måste förbereda sig på det allra värsta, därför att svärfaderns tillstånd var riktigt, riktigt illa. Mm. Men nu när han har fått lämna sjukhuset så är ju Eugenie såklart otroligt glad och väldigt tacksam. Vi lyssnar på vad hon sa.
I just wanted to say a huge thank you to everyone at the Brompton Hospital for what you've done in saving my father-in-law's life. George came back home to us the other day, so happy, and as the miracle man, as he called himself, and from the bottom of my husband and my heart, we just want to thank you for everything you've done on the front line, for risking your lives and those close to you, and just making sure that we can all be safe and sleep well at night. So thank you so much, and thank you for giving us all hope. Thank you for changing the course of this pandemic and making sure that we're all happy in what we're doing. So I wish everyone all the best and thank you so much again for everything you do.
Ja, hon säger då att från djupet av våra hjärtan vill vi tacka alla för det ni har gjort, för att ni riskerar era liv för att se till att vi andra ska kunna vara trygga.
Ja, det är väldigt fint.
Jättefint.
Och Eugenie och hennes syster Beatrice, de har ju också volontärarbetat en hel del under den här perioden för att hjälpa sjukvårdspersonalen i England. Och deras mamma Sarah Ferguson, som också kallas för Fergie, har ju startat en stiftelse, Sarah's Trust, som genomfört över, jag tror, 150 000 donationer under den här krisen. Så det är bra när de kan använda sina kungliga statusar på att belysa och använda dem i sådana situationer. Det är väldigt bra.
Jag håller med. Däremot så har det varit väldigt tyst ifrån prins Andrew då, som är gift med Fergie. Han har ju varit i blåsväder genom den här skandalen. Han kopplas samman med pedofildömde Jeffrey Epstein. Jag tänker att det här hade väl varit ett alldeles ypperligt tillfälle för prins Andrew att visa att han är kapabel till någonting riktigt vettigt.
Ja, men med tanke på hur mycket det har blåst kring honom, och det finns också, vi har pratat om det tidigare här i podden, om ni vill lyssna på hela den historien. Det är bara att ta på det avsnittet. Men just att här att han ändå chansen, eller han har haft chansen att så här, kanske få tillbaka lite bra publicitet. För han har ju verkligen varit nere i dyngan i ett halvår, minst
verkligen.
Sagt.
Verkligen.
Och jag har svårt att se att han ens ska ta sig upp därifrån. Men att hjälpa till och visa att man bryr sig i en sån här situation hade ju varit ett litet steg, kan man tänka sig.
Ja, men hade jag varit hans rådgivare så hade jag sagt till honom att nu går du in och gör det här och det här. Och att de använder samma taktik som Edward och Sophie. Att de inte lyfter det, utan att de låter andra lyfta det om någon annan vill. Så att om det kommer fram så är det full cred på honom. Kommer det inte fram? Nej, men då har han ändå gjort en insats och det ska han vara glad över.
Men frågan är om han har kvar någon rådgivare med tanke på att hans rådgivare sa upp sig innan han gjorde den här skandalösa intervjun. Så att hoppa på den posten efter allt som har hänt, det är inget höjda jobb.
Jag kan bara tänka, han har varit prins i hela sitt liv. Han vet ju hur julen rullar. Jag menar, eller ja, är han inte riktigt kapabel till att tänka i de banorna? Jag vet inte, men ibland kan det vara så att människor med makt verkligen att det stiger dem åt huvudet och det bara blir pannkaka vad de än gör. Lite grann så har det varit för andra de här åren. Men jag bara tänker, lite vett måste ju finnas kvar där inne.
Ja, det verkar inte så. Vi får väl se. Men det här har i alla fall varit ett bra forum för honom att liksom visa någon form av att han har ett hjärta och att han bryr sig om andra människor än sig själv. Och kanske vinna tillbaka lite bra anseende om man tänker vad som har hänt.
Absolut.
Men, många kungligheter jobbar ju på i alla fall för att belysa det som behövs. Och det gör ju även kung Filip och drottning Letizia ifrån det då spanska kungaparet. De agerar nu lite resguider för att stötta turismen i Spanien.
Det tycker jag är jättehärligt initiativ.
Det är superhärligt.
För man tänker liksom att Spanien är ju extremt beroende av turismen. En stor del av deras inkomster kommer ju från turism. Så här går kungaparet i bräschen tycker jag.
Verkligen.
Och det var ju två tyska besökare på Mallorca som fick en något oväntad start på sin semester. För på plats för att välkomna dem, det var ju inga vanliga reseledare, utan då var det liksom kungaparet av Spanien som tog emot dem.
Men tänk dig så här, förvåningen, de kanske kom med taxi eller med buss, jag vet inte. Kliver du av och ska då gå in på det här hotellet och där står liksom Spaniens kungapar. Tänk dig själv, man har flygit, man är lite svettig kanske. Äntligen kommer fram, man ska in på hotellet, så står kungen och drottningen där.
Och då undrar jag, hur var det välkomnandet? Räckte de fram en liten fruktdrink eller vad gjorde de liksom?
Paraplydrink hoppas jag att det var. Men de gör ju då den här, spanska kungaparet gör ju en resa då runt om i landet för att just visa sitt stöd för den här hårt, alltså det är ett väldigt hårt drabbat näringsliv nu. Spanien har ju precis återöppnats igen efter strikta restriktioner under coronapandemin, så att det är liksom tufft nu att få hjulen att snurra precis som det är för många andra länder.
Och samtidigt så finns det också en risk fortfarande. Man ska inte tänka bort att den här smittorisken inte existerar längre och man börjar resa runt. Utan det visade ju kungaparet också. För att de var ju båda ansiktsmasker när de träffade de här turisterna och höll ett bra avstånd helt enkelt.
Ja, men det var ett väldigt roligt initiativ och jag tycker det är så kul att se den här nya generationen kungligheter, liksom de som är de här, nu är Filip kung, men man tittar, det är liksom ändå samma generation som vår kronprinsessa, de i Danmark och så vidare, att man ser så att det är så nytt och bra tänk hela tiden, jag gillar det.
Jag gillar det också, det är en helt ny generation som kommer att ta över och det kommer märkas, det märks redan i så många monarkier tycker jag.
Det kanske är ett helt poddavsnitt egentligen att bara prata om den nya generationens kungligheter. Det är väldigt intressant faktiskt.
Verkligen, det ska vi göra.
Det ska vi göra.
Men nu går vi över till lite lyssnarfrågor. Ida har skrivit så här. Hej, när en kvinna gifter sig med en kung så blir hon drottning. Men när en man gifter sig med en drottning så blir han prins. Till exempel prins Philip. Varför är det så? Hälsningar Ida.
Ja, men jag kan svara på den då. Det råder ju en viss ojämlikhet här. En kung, det är ju en benämning på en regerande monark. Men samtidigt så kan en drottning vara både en benämning på en regerande monark. Men det kan också vara en kvinna som är gift med en kung. Så liksom, det finns egentligen två olika betydelser i samma ord. Mm. Kung är alltså ett ämbete, medan drottning kan vara både ämbete och en följd av ett giftermål med en kung. Det är ju liksom ett gammalt synsätt på det hela. Och det är någonting som lever kvar.
Ja, men också lite grann det att tidigare så har det varit så att det mest varit manlig tronföljd i de flesta länder. Ja. Och att kung då är en benämning på en regerande monark. Ja, men kvinnan då, hon kan också vara ett bihang, så att säga.
Ja, exakt.
Men så ser det inte riktigt ut idag, som tur är. Men det här hänger kvar, just de här benämningarna och titlarna hänger kvar.
Det är därför till exempel prins Daniel inte kommer att bli kung, utan han kommer att bli prins den dagen kronprinsessan blir drottning.
Så är det.
Yes. Monica skriver så här. Hej, tråkigt att Victoria-firandet inte blir av. Vet ni hur kungafamiljen kommer att fira kronprinsessans 43-årsdag?
Vi vet ju att själva firandet på Soliden är inställt, för man kan ju inte ha flera tusen människor som samlas vid slottet och grattar och hurrar för kronprinsessan. Så att där kanske man hittar någon slags annan lösning. Så att, kanske får vi se film eller bilder eller någonting. Vi vet ju också att den här tv-sända festivalen på kvällen, den kommer ske utan publik och bara de ett fåtal inbjudna, och med kronprinsessan såklart som hedersgäst. Man har bytt spelplats. Man spelar inte in på idrottsplatsen i Borgholm längre, utan man har då bytt till den här vackra slottsruinen. Ett stenkast från kungens ägor på Soliden. Så det kommer bli jätteeffektfullt tror jag, och jättefint. Och man kan då följa den på SVT på kvällen.
Ja, och jag tror att kungafamiljen kommer vara ännu mer generösa med att dela med sig just av klipp från hur de firar födelsedagen och bilder och sådär. Så att det blir helt enkelt digitalt vi får följa det här i år. Och så vi hoppas att världen har frisknat till om ett år, så att vi kan få fira som vanligt. För det är ju väldigt, väldigt trevligt där på Soliden.
Ja, vi har ju många fina minnen därifrån, Sara, eller hur? Man har stått i solgas och
det har man gjort
med kronprinsessan. Ja.
Exakt. Men så får det bli i år, som så mycket annat.
Mm. Hörrni, vi har hunnit avverka en hel del idag.
Vi har mycket kors och tvärs, men det är kul ibland att bara mixa ner massa olika kungliga nyheter i ett avsnitt.
Verkligen. Mm. Glöm nu inte att följa oss på sociala medier. Sara, var finns du?
Royalistan.se, och var hittar man dig?
Jag finns på Instagram, Kungligt med Jenny. Och alla tittarfrågor, alla läsarfrågor. Jag säger tittarfrågor för att vi kör det på vår sändning också. Alltså våra läsarfrågor skickar du till kungligt@aftonbladet.se.
Först var det tittarfrågor, sen blev det läsarfrågor.
Jag
hoppas, det är lyssnarfrågor för att skicka in. Och vi blir jätteglada när ni skickar in frågor till oss. Det är väldigt kul.
Det är roligt.
Ja.
Och sköt om er, ta hand om er, tvätta händerna, håll avstånd.
Och njut lite av sommaren också.
Ja.
Vi hörs nästa vecka.
Vi hörs. Hej då.
Hej då.